ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det här är planen, när isbjörnen kommer och knackar på, då säger du så här, vänta ett tag, och sen drar du in det här geväret, sen ska du försöka komma på var säkringen sitter och sen skjuter du isbjörnen.
Grått vatten och det var en mörk dimma liksom. Och då tänkte jag så här, aha, så det här är slutet på mig. Och det enda jag tänkte, det var, ja, det var ju ganska passande.
Har mänskligheten idag teknologi som gör att vi kan åka till Mars? Finns den teknologin idag? Och varenda en av dem svarade samma sak. Ja, den finns. Och inte bara det, den har funnits i 50 år. Ett mål. Målet är att åka till Mars. Och komma tillbaka från Mars. Vi har gjort en studie på exakt hur det ska gå till. Det kommer behövas massor med små justeringar på vägen, men vi är nog 50% klara på våra planer hur de ska se ut.
Hej och välkommen till ett väldigt speciellt samtal som totalt är över 2,5 timmar långt. Det kommer att serveras i 2 olika delar med 14 dagars mellanrum. Men vill du lyssna på hela avsnittet direkt, dessutom utan reklam, då går du bara in på patreon.com och söker på Spännande möten. För en liten månadspeng så får du hela härligheten serverad som ett stycke. Men nu till introt. Det finns entreprenörer och så finns det entreprenörer som tänker utanför boxen. Tina och Tom Sjögren, eller Sjogren som man säger i USA, tillhör den här lilla exklusiva skaran som aldrig hört talas om boxen. Hos dem är varken the sky eller space the limit. För hade det funnits begränsningar i deras hjärnor så hade de aldrig gjort 4 försök innan de kom upp på Mount Everest. De hade inte kommit på idén att skida till Sydpolen och inte heller tagit beslut om att direkt efter detta göra samma sak på Nordpolen. En resa som höll på att kosta dem livet. Och en sak är helt säker, de hade absolut inte kommit på tanken att bo i Silicon Valley i 5 år för att lära sig hur man bygger en egen raket för att åka till Mars. Låter det här som en blandning av Stjärnornas krig och Tintins äventyr? Kom ner på jorden och häng med till en raketfabrik i Mojaveöknens utkant. För nu blir det åka av. Men innan vi åker, du kanske reagerar på ljudkvaliteten. Nej, vi är inte ute i rymden och pratar, inte än i alla fall. Det är bara Zoom som inte levererade riktigt på topp över Atlanten. Hoppas du står ut med det. Har vi några, vad har vi några tider att förhålla oss till när ni känner liksom att så här länge kan vi hålla på och sådär?
Nästa vecka så ska vi skjuta upp en raket, men innan dess går det bra.
Ja, det är helt underbart att vi har dessa så här mycket tid på oss. För att jag har en känsla av att jag har nog rätt många frågor om jag hinner ställa några. Men jag tänkte så här... Hur många i Sverige tror ni känner till att ni har varit på Mount Everest, korsat Sydpolen och Nordpolen och bygger nu en raketfabrik i USA med målet att åka till Mars? Hur många känner till det?
Minst 30 pers.
Det är våra investerare, min mamma.
Och så var vi med i tv-morgonsoffa, jag vet inte vad de hade.
Inte så vansinnigt många faktiskt, men det har... Jag tror att hela den här hela rymdgrejen ligger lite efter i Sverige mot vad den ligger i USA. Och speciellt New Space då, det här nya som händer, där så kallat vanliga människor, först de här miljardärerna med Elon Musk och Branson från Virgin, men nu vanliga människor som vi kommer upp överallt och börjar ta tag i de här nya metoderna som finns för att tillverka med 3D-printing och allting. Och med det så är det nästan som en väckelserörelse som har körts igång i USA och nu sprider sig över Europa och har kommit till Sverige med stormsteg, måste jag säga.
Härligt. Tina och Tom Sjögren, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket.
Vad kan ni berätta, var befinner ni er just nu?
Ja, vi är just nu i Kalifornien. Vi får ut den av Sierra Nevada, Vita berg har vi runt omkring oss. Här sitter vi i ett jättestort garage som är svart med en stor vagn utanför som en raket på sig. Och vi är precis i sista stadien att utrusta oss för att köra vårt första lyft av vår första raket. Och det lyftet kommer att vara 3 meter högt och kommer att ske i öknen här om ett par veckor.
Ja, fantastiskt spännande. Jag tror att med den här inledningen nu då så fattar nog... alla våra lyssnare här att det finns en del frågor och en del grejer att prata om. Och jag känner så här att ska vi fixa det här så behöver vi ha lite kronologisk ordning ändå. Tina, in the very beginning, du är från Tjeckoslovakien och du har ju faktiskt nästan liknande bakgrund som jag har. Mina föräldrar är från forna DDR. Kan du ge oss några ord om hur startade det här och hur hamnade du i Sverige?
Ja, jag är då politisk flykting med min mamma och min lillebror. Och vad som hände var att när jag växte upp i Tjeckien, numera som var Tjeckoslovakien på den tiden, vi var då under kommunistiskt styre. Och min morfar var en aktivist, han var i resistance då. Så han satt i fängelse, vilket gjorde livet lite svårt för hans anhöriga. Om du inte var med i kommunistpartiet så var det väldigt mycket förmåner du inte fick som andra fick. Och det här gjorde livet svårt så att min mamma bestämde sig för att hon skulle fly den första chansen hon fick med mig och min lillbrorsa då. Och då kom Pragvåren och det betyder att saker och ting lättades upp i Tjeckien och då tog mamma chansen och köpte en enkel biljett dit hon hade, dit biljetten var billigast, vilket var Sverige. så hamnade jag i Sverige.
Ja, vilken tur. Men Tom, du är ju inte direkt därifrån. Du har någon annan bakgrund, du har förstått.
Ja, mina anfäder då, de kommer från Europa och började gå uppåt för 10 000 år sedan efter den senaste istiden för att leta efter fet lax. Och det hittade vi och så stannade vi där uppe.
I Norrland.
Så det är min bakgrund. Jag tror att, så våra bakgrund, vi träffades ju när vi var 20 år. Och jag gick på handelshögskolan, höll på med idrott. Jag hade junior SM i segling och höll på med konståkning, tävlade i skidor och allting sånt där. Och Tina var ju en helt annan personlighet. Hon var vilt, gick i sin morfars fotspår och ville bara ut och resa. Jag tror aldrig hon hade haft det på gymnastikskor på sig. Det var liksom högklackat för hela delen.
Sport för mig var att springa till kiosken för att köpa cigaretter innan de stängde.
Vi hittade varandra och vi hittade varandra i en gemenskap. Och det var att vi bägge när vi växte upp hade läst väldigt mycket. Vi läste jämt bägge två. Och mycket samma typ av böcker också. Böcker om allting från... orättvisor med Treblinka och Auschwitz till äventyrsromaner med Hemingway och så vidare. Och det här förenade oss. Så vad vi började göra när vi träffades, det var, ja, förutom allt det andra som man gör när man är 20. Men det var att vi snackade. Vi började prata och vi har inte slutat ännu.
Men hur träffades ni då?
Det var på en studentfest faktiskt. Och vi hade några kompisar. Jag hade en kompis från Dagens Nyheter där jag jobbade på den tiden. Thomas gick på handel, så han hade en kompis därifrån. Och hon bjöd mig, hon sa jag behöver en kompis här för att det ska komma hit tre killar. Jag är enda tjejen, kom hit och liksom hänger lite. Och då kom jag dit och det här var Thomas och hans två kompisar faktiskt. Och det var ganska tråkigt. Det var Melodislagerfestivalen. Så vi började debattera och Thomas och jag bara faktiskt gräla med varandra. Jag kommer inte ens ihåg om någonting, men av någon anledning så tyckte vi fruktansvärt illa om varandra. Så vi grälade i tre timmar eller någonting sånt. Jag var otroligt irriterad på honom och han var det på mig. Men då hörde det till saken att jag hade precis flyttat till Stockholm och behövde hjälp att flytta lite finaler, lite grejer från min mamma till min nya lägenhet. Och då behövde jag ha tag på någon som hade en bil. Och då frågade jag, var tre killar där. Så frågade jag, förresten grabbar, är det någon av er som har en bil som kan hjälpa mig att flytta mina möbler? Och det blev helt tyst och då visade sig att den enda som hade en bil var Thomas. Och då tyckte jag alla det här var jättekul för jag hade precis spenderat tre timmar med att gräla med honom. Så hans kompisar pekade på honom och sa, Thomas, du har ju släp också.
Jag brukade ju köra segelbåten på släpet.
Så stod vi och stirrade på varandra och jag bara, jaha, men har du lust att hjälpa mig då? Han sa, ja, men det kanske jag kan. Och sen så som det blev så ett par veckor senare så hjälpte han mig att flytta. Vi var på mycket bättre humör och började snacka med varandra och på den vägen nere.
Men vad, förutom att ni hade läst en massa böcker, vad var det som, varför drogs ni till varandra?
Det var vi pratade med varandra, plus att Tina var superhot. Är superhot.
Ja, vet du, Gunnar, jag tror att, jag vet inte, du vet, man är själsfrändad. Ibland så bara har man tur och hittar sin själsfrände. Och så var det för oss. Vi kom från olika bakgrunder. Vi hade helt olika syn på livet. Men vi hade grunder som förenade oss. Och de här grunderna var just att jag var väldigt äventyrlig. Jag ville mer. Jag ville alltså ut i världen. Jag ville verkligen se vad som fanns ut och erbjuda. Och Thomas var, liksom, han var ju ambitiös på sitt sätt. Och på något sätt så hittade vi i varandra ett sätt att förstärka varandra. Vi var enormt intresserade av djupa saker. Liksom att prata just om orättvisa, om demokrati, om politik, om business och alla sådana här saker. Så att vi bara blev oerhört intresserade av varandra.
Individualism och självständigt tänkande var, det var liksom i vår DNA. Mm. Och det på något sätt förenade oss.
Och sen växte vi ihop.
Mm. Vad ledde det till då?
Det ledde till att jag slutade på Handels och började röka cigaretter. Och Tina började sporta.
Det ledde till ett otroligt jobbigt liv kan jag säga. Men verkligen. Mm.
Men vad gjorde du när du slutade Handels? Och vad hittade du in på för någonting?
Då drog vi. Tina jobbade på tv och på Sveriges Television och jag gick på Handels och jag hade bara någon tenta kvar faktiskt. Och Tina gillade att ställa de där frågorna. Vad ska du göra om 5 år? Vad är meningen med ditt liv? De där frågorna var fullkomligt hatande någon ställer till. Och den frågan ställde hon till mig då. Och jag svarade, ja, det vet jag inte riktigt vad jag ska göra med min utbildning och vad jag ska göra med framtiden. Och då sa Tina att ja, men jag ska i alla fall sticka ut och resa kring hela världen. Och jag tänkte efter ett litet tag och sen sa jag, vilket är ganska långt, jag är lite långsammare än vad Tina är och hon är ju mellaneuropeer. Men då så sa jag att okej, men får jag följa med på det? Ja, det går väl bra. Och sen så jag hoppade av plugget och Tina sa upp sig på tv. Och sen tog vi vanliga jobb där vi kunde få jobba massor helt enkelt. Mm. Och sparade, Tina jobbade som servitris, jag jobbade på mentalsjukhus som vårdare. Och sparade en massa pengar under ett år. Och sen satte vi på oss ryggsäckarna, hoppade på Finlandsfärjan, drog med transsibiriska järnvägen och tittade aldrig tillbaks.
När var detta i tiden?
100 år sedan.
Men jag tänker, vilket årtal var det?
Vet du, det här var alltså
86.
Ja, precis.
86, ja. Ja, men jag tänkte jag kan reflektera kring det direkt. Jag tänkte att jag gjorde faktiskt samma grej med min hustru ett år tidigare, 1985.
Nej, men du, vänta, vi stack 85 faktiskt. Vi stack i maj 85.
Ja, vi stack i mars 85.
Nej, men det är helt otroligt.
Och tog ni transsibiriska också?
Ja, transsibiriska till, precis, Peking och sen ner genom Peking, Xi'an, Kunming. Och sen flodbåt från, vi var uppe i någon som heter Dali. Och så flodbåt till Hongkong.
Klippte ni också av antennerna till de här hemska högtalarna de hade på flodbåten? Så kommer
vi gjorde det.
Nej, det finns många stories att berätta om den här flodbåten, kan jag säga. När antenner klippte vi inte av, men det fanns ju några andra man behövde klippa och klippa av, kan jag säga. Och rätt rejält trött på kineserna då, men så var det i alla fall. Men vad var ledde?
Hur länge var ni ute?
Vi var ute 4 månader. Ja, när vi var i Singapore sa vi att vi hade ändå bestämt att åka hem. Men ska vi åka till Australien? Ja, men det kan vi göra sen. Har vi gjort det sen? Nej, det har vi inte.
Visst är det helt otroligt, det händer inte.
Ja, nej, det händer inte. Men vart tog ni vägen sen då?
Vi var borta 1,5 år. Så att vad vi gjorde det var att vi åkte till Transsibiriskan, sen så åkte vi lastbil upp till Tibet.
De öppnade precis
gränserna, ja, precis. Så att man kunde snika in där då. Och sen så åkte vi landvägen hela vägen ner över Borneo och korsade Borneo till Fuchs faktiskt. Vilket gör att vi aldrig mer åkte tillbaka till Indonesien. Det var lite illegalt. Det var illegalt, man fick inte göra det.
Gränsövergång. Så Borneo är Indonesien på ena sidan och Malaysia på andra sidan. Så...
Och det var, resten var stängd därför att de krigade med varandra. Men vi bara klev över det. Och då tog de våra pass. Men i alla fall, och sen så åkte vi ner till Bali och sen så hamnade vi i Australien faktiskt. Och det gjorde vi helt enkelt så att pengarna tog slut. Så vi måste försöka få ihop pengar för att kunna köpa flygbiljetter tillbaka hem. Och då så tog vi lite udda jobb i Australien, så det dammsugare och sådana grejer. Fick ihop pengarna och flög hem ett och ett halvt år senare.
Härligt. Men hur... Hur var de där 1,5 åren medan ni var ute och reste? Jag vet inte, jag kommer ihåg som jag var. Man var inte alltid sams, men i sig för det oftast. Men hur var det för er?
Vi är ju A-personligheter bägge två. Så självklart var vi inte alltid sams. Men det här göt ihop oss verkligen. Vi blev, under den här resan blev vi verkligen ett solitt par, kan man säga.
Ja, det är vad de säger, den här typen av resor man åker som ett par. It's either gonna make you or it's gonna break you. Eller break you or it's gonna make you. Så i vårt fall det helt enkelt it made us, kan jag säga. Och jag kan säga att det var verkligen transformativt hela upplevelsen. Vi kom tillbaks. Så det var så att vi åkte iväg egentligen för att få reda på vad vi ville göra med våra liv. För vi visste inte det. Och när vi sen kom tillbaka från alla de här strapatserna, från alla de här äventyren, där vi alltså gjorde saker som var farliga, som vi var förvånade över att vi vågade göra överhuvudtaget, som visade oss att vi var kanske lite different än andra människor, att det inte behövde vara dåligt och så vidare. Det gjorde att när vi kom tillbaka som förändrade människor, kan jag säga. Vi visste fortfarande inte riktigt vad vi ville göra, men vad vi visste, det var att vi ville göra mer.
Jaha, och vad blev mer då? I vilken form då?
Ja. Ja, det blev verkligen mer alltså.
Vi visste faktiskt vad vi ville göra också. Och det var att vi ville fortsätta resa. Vi hade en nyfikenhet som vi alltid hade haft med oss. Men nu som hade växt in till att vi förstod att man kan agera på sin nyfikenhet. Och faktiskt sticka iväg och undersöka saker och ting. Och åka till spännande ställen och möta spännande människor. Och det är inte speciellt svårt att göra det. Bara man tar de första stegen. Så det var det vi ville fortsätta göra. Men vi insåg också att vi måste ju tjäna pengar till det här. Så då hade vi sålt de här dammsugarna i Australien för ett amerikanskt företag. och lärt oss jättemycket om hur man ska vara positiv och sälja på amerikanskt sätt.
Så det var vad som hände var helt enkelt att vi åkte hem och så startade vi ett företag. Mer eller mindre successful. Och det är ju som en företag som är allting annat. Så det man måste lära sig alla de hårda sätten som det inte funkar på. Tills man kommer på de sätten som det funkar på. Så återigen, där fick vi 10 väldigt transformativa år. Alltså som var väldigt frustrande för oss. Där vi lärde oss att göra business. Där vi lärde oss att tjäna egna pengar via företagande. Och det i sin tur gav oss sen till sist tillräckligt med pengar. Så vi kunde ge oss iväg på de riktigt stora äventyr.
Och jag har bara hört när man gör lite research på er och lyssnar på er på några andra poddar, så förstår jag att ni hade ett lite udda sätt att hantera era kontroverser och när ni blev förbannade på varandra. Kan du berätta lite om det?
Ja, så det här hände under en period i vårt liv när våra business verkligen gick i toaletten alltså. och det var en otroligt jobbig tid i vårt liv. Och vad som hände var att vi blev av med allt. Vi gick i konkurs, vi blev av med alla våra pengar, vi hade ingenstans att bo. Vi blev av med hälften av våra kompisar, liksom våra familjer gnällde på oss. Alltså allting var super, super jobbigt. Och till sist, vi satt där bara som två helt trasiga människor. Och vi var inte så gamla heller. Och hade bara varandra kvar. Och så vad som händer i såna här lägen, det är att vad man gör då är att man ger sig på varandra till sist också. Så vi börjar ju gnata på varandra, så som man gör. Men vi bara småbråka. Ja, hade vi bara gjort som jag sa, då hade det hänt. Och det var du som sa att vi skulle göra på det här sättet. Och titta nu vad som händer. Du vet hur det är. Liksom. Det är som man reagerar som par. Och vi upptäckte efter ett tag att, men herregud. Inte om att vi har förlorat allting. Vad vi håller på att göra här nu genom det här smågnatandet är att vi dessutom håller på att förlora det sista vi har kvar. Och det är varandra. Och då bestämde vi oss för att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste alltså bryta den här ovanan. För det var inte jättegräd. Det var bara allmänt missnöje mot varandra. Och vi var ju då business people. Så vi bestämde oss för en dag att nu gör vi upp ett kontrakt med varandra. Och då så satt vi oss ner och så sa vi till varandra, hörru, Thomas och Tina här, vi måste fixa det här. Så vad gör vi? Så vad vi gjorde då, det var att vi bestämde oss för att vi fick gräla. Vi fick säga åt varandra allt vi hade mot varandra. Men vi fick bara göra det på bestämda tider. Så vi bestämde oss för att vi fick bara bråka med varandra på måndagar.
Klockan två.
Ja. Och det blev vår måndagsregel som vi kallade för. Resten av tiden, resten av veckan måste vi anteckna så fort den andra gjorde något som vi retade oss på. Och sen så skulle vi ta upp det här på måndag på lunchen klockan två. Då. Så det blev vår måndagsregel. Och det här var ju ganska fantastiskt. För att det förde med sig att vi, istället för det här ständiga gnatandet som vi hade alltså från morgon till kväll, det försvann ju. Vi klev iväg från och till och gjorde lite arga anteckningar. Men vi bröt hela den här ovanan. Och sen när måndagen kom så oftast vi kikade på våra egna anteckningar och tyckte att det här var väl inget att bråka om.
Ett fantastiskt sätt som kanske många andra borde ta efter, tycker jag det känns som.
Jag kan rekommendera det funkar.
Vi kör det fortfarande från
och till. Men man måste ju begränsa det, för att det funkar inte hela tiden, för då bara man fuskar. Man måste spara det till de jobbigaste perioderna.
Ja, det är klart. Men de här de riktigt stora äventyren sa ni att det ledde till. Vad var det för någonting?
I samband med den där situationen då vi hade ganska jobbigt med våra företag och allting, så började jag, du kan berätta dig om hur vi började klättra.
Nej, du kan säga det på mig.
jag går bort och jobbar lite.
Ja, Gunnar, vad som hände var att så vi började tjäna pengar och då använde vi dem ganska raskt till att börja göra äventyr. Och så vi började klättra. Och ett av de första klättringarna, vi träffade lite kompisar. Klättrar man nytt på den tiden. Det här är alltså 30 år sedan. Så vi började hänga ute i Häxta på lite klipper där. Det tyckte vi var jättevarmt. Vi träffade andra klätterkompisar. Vi var bland några små gäng där på den tiden. 20 pers kanske. De började prata med oss om stora klättringar i Alperna, i Alaska och allting. Så det var ju helt fantastiskt. Så att vi åkte, den första chansen vi fick så åkte vi till Alaska och klättrade där själva då. Och Denali på McKinley. Visste absolut ingenting om hur man klättrar stora berg. Så vi drog iväg med varsin släde, packade med, halva släden var packade med böcker.
Ja.
Vi tänkte,
böcker.
Ja, för vi
det var
tänkte,
jättetungt.
Det här blir en månads klättring, det låter tråkigt. Vi måste ha någonting med oss. Och det är där vi fick lära oss hårda vägen, att det inte är som att klättra. Och sen så kom vi hem därifrån och tyckte det var jättespännande att ha lärt oss det här. Och en dag så fick vi ett telefonsamtal. Och då var det en engelsman. En kille som ringde och Thomas tog det här telefonsamtalet. Jag kommer ihåg det, han satt i ett rum på firman, jag var utanför. Han tar det här samtalet, han kommer ut till mig och han är alldeles vit i ansiktet. Och jag är bara, what's going on liksom? Han säger, du kommer inte tro det här. Men det ringde mig precis, en kille från England. Och han, då så pratade de och då sa den här killen, vet ni alltså det som ni lärde i och med att ni gjorde alltså Denali. Nu tog inte vi toppen på Denali utan vi kom precis till toppryggen. Men han sa att på grund av att ni gjorde det här själva, ni lärde oss otroligt mycket, det kommer räcka för er för att ni ska komma med i min expedition så lär jag er resten. Så just like that, innan vi liksom, before we knew it, så var vi på väg till Mount Everest och där började för oss som stora äventyr.
Men Mount Everest, hur, jag har sett en del väldigt spektakulära klipp och bilder därifrån från mer. Hur var det liksom, det var ju ganska snabbt marscherat från det att ni började på klipporna någonstans i Stockholm till att bara trampa upp på Mount Everest. Hur var det första mötet där?
Ja, vi var definitivt inte redo för att klättra till toppen första året vi kom dit. Va? Men det finns ju så, man kan ju liksom lära sig. Så vi gick ju stegvis från mindre och mindre till högre och högre berg. Då. Men vi gjorde det väldigt snabbt. Och vår största, mest lärde vi oss genom att vara på Everest. Så första året var vi där 1996. Och det skrevs en bok om det här som heter Into Thin Air som har blivit film och väldigt en bestseller. Och det var det året då det var så många människor som dog uppe på toppen. Och vi var själva rapporterade som försvunna och förmodade döda på Sveriges Radio under 3 dagar. Men vi var faktiskt i Camp 2 under tiden. Och klarade. Och det året kom vi inte speciellt högt upp. Vi kom upp till Camp 3, 7500 meter ungefär. Och det mesta av klättringarna bara bröts av och hela vår expedition åkte hem, så vi åkte hem med den. Då var vi i en kommersiell expedition där alla hade betalt till ledaren för att göra det här, men det var en otroligt billig kommersiell expedition, mer eller mindre utan guider eller någonting sånt. Men då upptäckte också Tina och jag att vår individualism slog igenom och vi var inte alls glada i att befinna oss i den här miljön. Så vi sa, vi åker tillbaka till Everest, men nu ska vi göra det bara vi två.
Så... Och då får det ta lite längre tid istället. Vi ville, vi ville känna att vi hade klättrat det här berget själva. Inte att vi hade blivit guidade och ledda. Om det skulle ta längre tid, det var värt det för oss. Så då kommer vi tillbaka nästa år. Varken som outsiders, för nu började de här kommersiella expeditionerna byggas upp på Everest. Och independent climbers var det lite mer ont om. Det var bara vi och sen så var det ett par andra. Och vi hade fortfarande inte så mycket pengar, så att alla andra hade så här jätteflotta tält från North Face. Och vi kom då med ett tält som vi hade köpt på Ops och B&B.
Fast vi hade gula gardiner i tältet, det var fint.
Och sen så hyrde vi oss ett par kärpas mest för att på en riktigt gamla kärpas. Det var ändå där vi hade råd med, så de orkade inte klättra så högt. Men de visste i alla fall vägen. De hade varit där uppe med några ryssar 20 år tidigare. Ja. Så där trillade vi omkring alltså, och lärde oss de här repen själva. Och det var ju otroligt bra. Så vi var verkligen tvungna att lära oss att klättra det här berget på egen hand. Liksom den hårda vägen. Så vi var tvungna att ta reda på hur läser man väderrapporter. Hur får man ta på syrgas? Hur går repsättning till? Hur sätter man sina läger? Och framförallt, hur överlever man? Så det är ju det här med hög höjd. Det är ju inte att leka med. Mount Everest, den här typen av klättringar, handlar ju inte så mycket att göra liksom häftiga moves. Utan det handlar mest alltså om att, mer om att överleva i tuffa, i en väldigt tuff miljö. Så att det var vad vårt andra år ledde till, att vi lärde oss det. Och sen när vi kom tillbaka tredje året, då var vi mer eller mindre redo faktiskt för toppen. Och då vid det här laget så organiserade vi en egen expedition, så vi tog med andra independent climbers, delade på tillstånd med dem och gav oss iväg. Och vi kom då till South Summit, vilket är väldigt nära toppen. Men vad som hände var att en av de kommersiella, vad man gjorde var att man delade upp repen mellan varandra. Så att de olika grupperna tog på sig olika delar av berget som de skulle sätta repen på. Och då hade vi lite otur, för att den kommersiella expeditionen som skulle sätta repen från South Summit till toppen, trodde eller ej, hade glömt repen.
De hade glömt repen?
De hade glömt repen. Jag kan tala om för dig. Vi stod där ett gäng klättrare.
Klockan 7 på morgonen i perfekt väder.
Och det var nästan så att man såg folk kasta ner varandra från sydtoppen, som förbannade var det.
Men då bestämde vi oss för att om vi ska klättra Everest. Vi var faktiskt, vi sa så här, nu vill vi inte åka tillbaka någon mer. Men vi kom tillbaka till Sverige och tänkte, nej, vi gör ett försök till. Och då sa jag, men om vi gör det en gång till, då ska nu, vi ska inte vara beroende av någon. Mm. Vår lilla expedition, vi gör en egen expedition, och vi ska låtsas som att det inte finns någon annan på det här berget. Utan vi tar med alla rep och sätter på hela berget.
Sätter ihop ett litet gäng kärlpass på 5 pers, 5-6 pers. Se till att vi har med oss tillräckligt med rep, skruvar, liksom allting. Och bara låtsas som att vi är ensamma på berget. För nu är vi trötta på liksom alla de här strul och packraps från 96 fram till att någon glömmer repan. Så kom vi tillbaks 1999. And what do you know? Det funkade.
Hur var känslan att stå där uppe till slut?
Det var helt amazing, helt amazing. Och vet du varför, Gunnar? Jag tror på grund av att det var så svårt,
ja,
för oss.
Ja, bara det.
Ja.
Det var ju som en, du vet, 4 år. Det var som en universitetsutbildning för att bli läkare eller vad som helst.
Mm.
Så, och det var hårt hela vägen och massor med misslyckande innan vi då lyckades. Så det var emotionellt.
Det var helt fantastiskt. Alltså, faktiskt, det kändes så omöjligt för oss i 4 års tid. Det kändes som att man ända snubbe och hans kusin gjorde toppen utom vi. Förstår du? Det kändes som att liksom, det skulle bara aldrig hända oss. Att det helt plötsligt befinnade sig. När, och det hade hänt oss. Det var liksom, jag tror att liksom, när vi som människor, vi underskattar värdet av svårigheter. Och den fantastiska känslan det innebär att faktiskt sen se att saker och ting är möjliga som man knappt ens trodde om sig själv. Och i vårt fall var ju det här väldigt viktigt, för att det var det som gjorde att vi sen var blicka ännu högre. För att vi upptäckte, hälsikon, vi klarar det här. Vad finns det mer som vi kan klara som vi inte trodde?
Men det fick oss också, Tinas mamma brukade alltid säga att om det finns 2 vägar att gå, ta alltid den svåra.
Mm.
Och det här är ju inte helt självklart att man förstår varför man ska göra det. Men de här 4 åren på Everest, där vi för varje år blev bättre och duktigare och mer ödmjuka, för vi fick så mycket stryk, lärde oss verkligen att det här är en väldigt viktig väg att gå om man vill bli riktigt bra på någonting. Och hade vi inte haft de här misslyckandena på Everest, hade vi inte suttit idag och byggt en raket, är jag övertygad om.
Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester.
Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics!
Jag tycker det är intressant, du säger Tina där om din mamma som sa det. Jag är också en, min mor är från Tyskland då. Hon var alltid arg på mig när jag var liten för jag skulle alltid gå den där enkla vägen. Och då sa hon så här att det ska inte vara lätt, det ska vara svårt. Men en sak jag funderar på när man gör såna här grejer och man gör det 4 gånger. Det är ju ändå så att det inte är helt riskfritt. Hur hanterar man sina rädslor på en sån här expedition?
Mm. Det är en bra fråga. För det första, om du gör något som är riktigt farligt, det brukar vi se åt, då måste man fråga sig själv, är det här värt att dö för? Och det var viktigt för oss faktiskt. Så på den tiden, alltså, vi visste att vi löpte en ganska stor risk rent procentuellt att Everest skulle ta en av oss. Speciellt för varje gång som vi kom tillbaks så ökade ju den här risken. Och då frågade vi oss själva, om vi skulle dö i det här, skulle det vara värt det för oss? Och då var svaret ja för oss. Så det är det första. Alltså, det hindrade dig från att bli en riktig daredevil, tror jag. Att du faktiskt frågar dig själv, liksom, är det här verkligen värt det? Och sen det andra är att hur hanterar man sin rädsla?
Jag tror att det är lite grann som en sån här positiv version av att få ett dödsbesked om cancer, ja, eller vad precis, som helst. Ja. Att någon säger, ah, okej, nu är chansen stor att du kommer att dö inom 6 månader. Och du tänker, herregud, vad ska jag göra de här 6 månaderna? Det måste vara något som verkligen betyder någonting. Så det satte fart på vårt liv. Mm. Det gjorde att efter det tror jag att vi har levt mycket, mycket fortare än vad vi gjorde innan.
Mycket mer intensivt. Och vi frågade oss själva, vad är det jag har ogjort som jag behöver göra? Och det hade vi alltid drömt om, att segla över Atlanten. Så inför sista året på Everest så tänkte vi, helsike, liksom, då fick vi chansen att köpa en riktigt gammal båt. Och då tänkte vi, vi vill inte ha det ogjort om det skulle hända någonting där uppe. Så vad vi gjorde var att vi köpte den här gamla båten. Det var en sån här coastal cruise. Det var egentligen inte menat att man skulle ta den över havet. Men vi hade inget att välja på. För det var allt vi hade råd med. Och där hade vi faktiskt ett gäng som hjälpte oss att utrusta den här båten. Och då så seglade vi över Atlanten. Alltså 3 månader innan vi stack till Everest sista gången.
Ja, men jag har intervjuat Anneli Pompe i den här podden och hon är ju kvinnan som har dykt djupast och varit högst. Hon har ju också varit på Everest. Och hon sa ju någonting i stil med det där att när jag tyckte att det var okej att dö så dök jag djupare. Alltså hon fick någon sorts, man måste säga, ett lugn som gjorde att hon vågade gå beyond, så att säga.
Mm. Ja.
Vi pratar om något som kallas för expedition mod. Och det är helt enkelt att man kommer in i en expedition. Och vi räknar med att det händer efter 1-2 veckor man varit där ute. Och då det är den tiden det tar att göra sig av med alla tankar på elräkningar, busstidtabeller och allting sånt. Och du lämnar helt ditt liv hemma bakom dig. Och nu har du bara ett fokus framför dig. Och det är att genomföra den här expeditionen. Om det är att åka till Nordpolen eller vad det nu kan vara för någonting. Det är som någon sån här utdragen variant, kan jag säga, av det här med runner's high. Eller något sånt. Du är superfokuserad helt enkelt.
Men sen tycker jag också att det här med rädsla, så här, jag tänker inte vara slav under rädsla. Jag blir irriterad på rädsla, om jag ska vara helt ärlig. Ja, för mig att vara modig, det är precis som man säger. Alltså, det handlar inte om att göra liksom modiga saker. Det handlar om att inte låta rädslan styra över sig. Att vara modig är att göra saker man är rädd för. Mm. Och det är alltså en vana, och det har för oss nästan blivit en second nature nu.
Men hur klarar man gränsen mellan då att göra saker och att bli dumdristig och göra saker och gå över gränsen?
Genom att planera och förbereda sig. Så till exempel innan vi skulle segla över Atlanten, så vet jag att Tina läste alla böcker som fanns om olyckor som hade hänt för folk som seglade över Atlanten. Nu när vi håller på med raketer så har vi gått igenom varenda olycka som har hänt under de senaste 50 åren på alla raketer som någonsin har skickats upp. Och det här gör att man är preparerad för misstag. Man vet vad man inte behöver vara rädd för, och man vet vad man behöver vara rädd för.
För det, man måste ju ta beslut där och då. Det är ju en sak att planera det innan, men jag kan tänka mig, om du är på 7-8 tusen meters höjd och du ska ta ett beslut. Man är, vad jag har hört och förstått när man pratat med andra, så är man inte jättesmart på den höjden.
Nej, och det är där erfarenheten kommer in i bilden alltså. Det är därför det är så viktigt att många duktiga klättrare säger att man måste vara erfaren på det sättet. För att vad som händer är att när det händer det oväntade saker, så har du någonting att jämföra med. Och du vet vad du kan förvänta dig, vad som är, när det faktiskt är dags att vända tillbaka, eller när du har mer i det så att du kan fortsätta lite
till. Men vi preparerade för det också. Det handlar om att få in det i ryggmärgen och inte behöva ta de där logiska genomtänkta besluten, utan göra saker som man verkligen har tränat in. Mm. Och så vad vi gjorde då, det var innan, så hade vi förmånen att få träna med två av Sveriges absolut bästa thaiboxare. Thaiboxning. Och Tina och jag var inte världens bästa thaiboxare, kan jag säga. Och de hjälpte oss, de tränade oss special då bara för Everest. Och vad de gjorde, det var att de körde fullkomligt slut på oss. Och när vi var supertrötta, då började de slå oss. Och de slog oss precis så lagom mycket så att det gjorde ont, men utan att skada oss. Och det gjorde att vi tvingades att hålla upp garden och göra de här rutinsakerna som man måste göra innan. Eller för att försvara sig även när man är så trött som man håller på att dö. Och jag tror att den här typen av träning hjälpte oss ganska mycket också att hålla oss kalla och göra ta rätt beslut nu högt uppe.
Men svaret är faktiskt precis som Thomas säger, förberedelse. Alltså att vara riktigt väl förberedd. Det tar bort dum från dumdristig.
Mm, smart sagt. Ja, intressant.
Jag kom på det precis nu.
Ja, det... Wow, funkar bra. Okej, men nu hade ni då bestigit världens högsta berg. Det fanns ju inga berg kvar om man nu skulle prata om bergsbestigning, men det finns andra berg som kanske är farligare eller svåra att bestiga. Hur gick tankarna då?
Ja, tankarna då gick så här att nu har vi klarat världens högsta berg, och vi gjorde det på ett bra sätt dessutom. Vi byggde vår egen expedition och allting. Men det fanns en liten negativ grej också, och det var att vi kände lite grann som att vi drev en business när vi var uppe på Everest. Det var så mycket folk involverade hela tiden. Och det var sherpas och det var andra klättrare och allt det här. Så vi sa, nu vill vi göra någonting. Nästa gång vi gör någonting ska det bara vara vi två.
Och det var ju så att det är ju spännande vid basecamp. Man sitter ju där på nätet, i alla fall på den tiden var det ju på det sättet. Vi var ju alltså med independent climbers, och en del av dem var ju de främsta explorers som levde på den här planeten. Och då viskades det ju om andra terra incognita. Och bland annat vad som viskades om då var Antarktis, polarområdena. Och det var ju för oss någonting, en helt annan planet. Så det var ju enormt fascinerande. Men igen, alltså, var det verkligen någonting för oss? För det var ju en helt annan femma än bergen. Alltså. Så att nu efter Everest så började vi ju leta efter andra utmaningar. Och det var ju bergen självklara. Så det första vi fick i huvudet var ju naturligtvis K2. För att K2 kallas ju för klättrarnas berg. Där på Everest så blir du en klättrare, för världen på K2 blir du en klättrare till klättrare. Så det är ju självklart att det var ju nästa dröm. Men samtidigt, vi kände liksom, vi är ju explorers egentligen mer än klättrare. Så vi tyckte, finns det här med polerna, det kunde inte släppa oss. Och sen så en dag så flög vi mellan New York och Stockholm. Vi var på ett plan, alla låg och sov, utom jag. Jag satt och tittade ut genom fönstret. Jag hade tagit mig en grogg, ska jag erkänna.
En.
Och sen så helt plötsligt så var vi, så sa piloten att vi var över Grönland. Och då öppnade jag luckan och solen gick precis upp över Grönland. Alltså. Och det var helt otroligt att se det här landskapet nedanför mig. Och sen så hände det någonting konstigt. Vi hade precis innan dessutom haft norrsken kring planen. Det var mycket liksom märkliga saker som hände där. Och jag satt och tittade på det här och jag tänkte, oh my god, jag måste få uppleva det här alltså. Och Thomas satt och sov bredvid mig. Så jag bara liksom väckte honom och sa, Thomas vakna, jag måste säga en grej. Och han bara, du har druckit. Jag bara, ja, lyssna nu. Jag vill att vi åker till Sydpolen. Och han bara, jaha, okej. Okay. Och vet du vad? Och sen vill jag att vi åker direkt efter det till Nordpolen.
Och jag bara, okej.
Okay. Och han bara, men,
kan vi inte bara ta en Tina, först?
Varför båda två, sa han, efter varandra? Och jag sa, men Thomas, varför inte? Livet är kort. Och han bara, och det var det som hände. Och anledningen, det var faktiskt inte bara helt knäppt. Det var ju så att vi hade lärt oss på bergen att vad som händer när du har klättrat ett tag, det är att du blir inte nödvändigtvis svagare. Du blir tunnare, du förlorar en massa vikt och så vidare. Men du kan också faktiskt bli starkare rent fysiskt sett. Och det har ju visat sig sen efteråt att det klättrar idag som tar berg efter berg, höga berg efter varandra. Det ansågs förr i tiden omöjligt alltså. Så vad vi ville testa, vad vi ville se, det var helt enkelt, skulle kunna vara så att efter, om vi klarade av att skida till Sydpolen, kunde det vara så att vi i det läget skulle vara så starka, inte svaga faktiskt, vilket man trodde på den tiden, utan faktiskt skulle vara så starka så att det till och med skulle hjälpa oss att ta Nordpolen. Vilket anses vara vilket faktiskt är en svårare expedition än Sydpolen. Så det blev vår utmaning att testa om vi hade rätt i att faktiskt ta båda polerna och se om det gick att ta dem båda efter varandra. Och då, när vi väl hade fått in det i huvudet, då fanns ingen väg tillbaka.
Men hur förbereder man sig på att göra en sån grej? Och det måste vara en helt annan sak än att klättra Everest.
Ja, det är det.
Såklart.
Så vi tränade ju mycket överhuvudtaget, både för Everest och de här, så rent fysiskt tränade vi på den tiden ungefär 20 timmar i veckan. Men de viktigaste förberedelserna, måste jag säga, för alla expeditioner är att försöka leta upp folk som har gjort liknande expeditioner eller samma expeditioner tidigare. Och i vårt fall så var vi tvungna att svälja stoltheten vad gäller polarexpeditionen och åka över till Norge. För där har vi världens bästa polarfarare. Och vad vi gjorde var helt enkelt att vi åkte runt, mutade dem med drinkar, i vissa fall med cigaretter, och hade möten i barer och pumpade dem på information. Och sen så tog vi den här informationen. Vi gjorde i princip exakt som de sa åt oss. Mm. Vi tänkte väldigt lite själva. Det var ett par saker som vi sa, nej, men det där vill vi nog försöka någonting annat. Man väldigt få saker, och vi var tvungna att vara väldigt motiverade för att inte följa de råd som vi fick av de här norrmännen. Så de låg helt bakom vår framgång faktiskt. Mm.
Men vad var de viktigaste råden som de gav er?
Ja, det där är faktiskt en intressant fråga alltså. Så varje av de här planfararna som vi frågade, vi avslutade med en fråga. Om du fick råda oss en enda, den viktigaste rådet du har att ge oss, vad skulle det vara? Och det var intressant, för att de råden kom helt och hållet färgade av deras personligheter. Så vi hade Börje Avsland till exempel, som är väldigt duktig kille, alltså tekniskt duktig, stark och sådär. Och hans svar var, be prepared. Vi är very well prepared. Så det är det vi pratade om förut, att ta bort dum från dumdristig då. Och sen så en annan, en engelsman faktiskt, han var lite mer easy going. Han trodde bara att ta med massor med choklad. Men det lustiga var att den kanske främsta polarfararen på den tiden, som heter Rune Gjerdnes, som många människor inte kände till, han håller låg profil, han är väldigt ödmjuk kille. Han hade korsat hela Arktis.
Utan support.
Utan support, det var helt amazing det han gjorde med sin kompis. Och då skulle man kunna tänka sig att hans råd borde vara liksom ha mer rätt skidor eller någonting sånt.
Bygg mycket muskler.
Ja. Men nej. Vi satt där med ett paket Marlboro mellan varandra, han och jag. Och han sa, vet du vad, jag skulle ha haft ett enda råd till. Och det är, say only positive things to each other. Mm. Och det rådet, det påminner lite grann om vår måndagsregel som vi hade där. Och det rådet var faktiskt, visar sig, alla råden var väldigt viktiga för oss. Men det var absolut avgörande för vår slutgiltiga success.
Så vad vi gjorde är, vi gjorde ett par saker då. Vi visste att när vi sticker ut på den där expeditionen, då kommer vi att glömma bort allt det här. Så vi skrev upp alla de här råden i tälttaket. Så varje kväll när vi somnade och varje morgon när vi vaknade, så låg vi och stirrade på dem där. Så vi hade dem verkligen ingjutna i oss själva. Och sen gjorde vi en pakt igen. Och det var framförallt för Nordpolen. För att Nordpolen visste vi, ingen tjej hade någonsin åkt utan airdrops till Nordpolen.
Och det är tungt, det är fysiskt väldigt tungt.
Det var bara 20 personer som hade gjort det, och alla var såna stora... stora norrmän eller ryssar. Så våra chanser att lyckas var i princip noll.
Och speciellt efter, vi var ju ganska slut, ganska magra efter Sydpolen. Det här var ju bara
en månad efter.
Thomas hade frostbite från Sydpolen. Så vi visste att våra chanser var väldigt slut.
Och då visste vi att vi måste vara mentalt extrema för att klara av det här. Så vad vi gjorde då, det var att vi gjorde en pakt innan vi stack iväg till Nordpolen, där vi sa att vi får inte säga ett enda negativt ord till varandra under hela den här expeditionen som tog 2 månader. Inte ett enda. Vi får, om det är blåsigt ute, får vi inte säga att det är blåsigt och trist. Vi får inte säga att vi är trötta. Vi får aldrig tvivla på att vi ska komma fram. Och så vidare. Och vi hade en säkerhetsspärr också, för att man blir ju deppig ibland, och då så sa vi så här, om vi känner oss väldigt, väldigt hängiga, då ska vi göra en grej som vi lärde oss också från en gammal expedition
på Antarktis.
Antarktis från 1900-talets början.
Shackleton, man bara sjunga.
Aha.
Så det gjorde vi när vi var riktigt sura, alltså du måste förstå, Gunnar. Alltså hela Nordpolen var absolut mardröm.
Det är en hemsk expedition.
Alltså det var nog så hemskt. Så varje dag man gick ut ur tältet, det första man tänkte, det här är skit, det här är piss, jag vill inte vara här. Thomas är dum i huvudet, det här kommer aldrig att gå. Och det här var det jag har gjort hela mitt liv. Alltså. Men man fick inte säga någonting av det här. Så det var inte det att man inte kände det, man fick bara inte ge uttryck för det. Så när det var absolut som värst, vi kunde se det i ögonen på varandra, då började vi sjunga. Och då började vi sjunga. Det enda vi kunde komma på i vår desperation, det var en sån här låt från Mowgli. Så då började vi sjunga.
Var glad för
så, allt som livet ger. Alltså.
Det är ju helt fantastiskt. Men förutom den här pakten som ni gjorde och alla råden som ni fick i övrigt. Men det jag funderar på är lite, men vad behöver man liksom för mindset för att fixa 2 månader på Nordpolen? Skulle ni vilja beskriva det som?
Så det löser sig självt efter den här första veckan, 2 veckorna. Första veckan vi var skitskraja hela tiden. Men sen efter en vecka, och det är ju isbjörnar och grejer, och sen hade vi fått ta på något gammalt gevär
i
Kanada. Men jag menar, vi hade ju aldrig skjutit ens liksom en hare i hela vårt liv. Och isbjörnen attackerar ju. Så, och där låg vi i vårt tält och på nätterna. Och geväret får inte vara inne i tältet, för om det är inne i tältet kommer det rosta ihop. Så geväret måste ligga utanför. Så det sätter du på ett litet snöre. Så tanken är att när det här är planen, när isbjörnen kommer och knackar på, då säger du så här, vänta ett tag, och sen drar du in det här geväret. Sen ska du försöka komma på var säkringen sitter, och sen skjuter du isbjörnen.
Och så vi hade med oss det här geväret. Efter 3 dagar då, så bestämde vi oss att vi ska nog testa det här geväret. Och jag är inne i tältet och packar ihop det sista. Thomas går ut med geväret och ska testa geväret. Och jag är inne och så hör jag klick. Och jag tänkte, jaha. Och sen hör jag igen, klick. Och då hör jag Thomas säga, det funkar inte. Och då säger jag, försök igen. Och då hör jag, bang. Då visade det sig att det här värdet, det var så rostigt. Så att det sköt bara ibland. Så vi hade liksom en rysk roulette situation här med björnen.
Och här var det lite grann då. Var glad för allt som blir.
Men träffade ni på någon björn som knackade på?
Vi såg rävspår.
Lyckan står den järve vis, brukar de säga. Och vi hade en otrolig tur. Vi träffade faktiskt aldrig på en björn.
Vi såg rävspår och då blev vi oroliga för att räven följer björnen. Och sen var det sälar och sånt, men inga björnar.
Men om jag hänger kvar med det här med mindset, jag tyckte det var intressant. Om man säger så här, många säger liksom, om du ska känna att du har ett mål och att du ska känna att du ska vinna eller att du ska besegra någonting, eller ska man ska besegra polen eller berget eller något sånt där. Är det liksom det man har i huvudet, eller vad har man för bild framför sig?
Ja, nej, du besegrar inga berg eller poler. De står kvar där liksom. Alltså, du är där för att besegra dig själv, bara det.
Och du vet, du har väl hört det gamla Mallory. När han skulle klättra Everest, han dog ju på Everest. Och han var ju konkurrens då med Hillary och gänget. Och Hillary sa, när han klarade toppen, sa "we knocked the bastard off". Och sen, så det är den ena vägen, och den andra vägen är som Mallory sa,
han kom dit och han kikade upp på berget, det här massiva berget, och så sa han, "so what have we come to conquer, only ourselves".
Ja. Vi är Mallory folk helt enkelt.
Det för en annan som sitter där och det är 2 minusgrader ute och det är lite snö sådär, så tycker man att det borde vara kallt att gå ut idag. Men hur hanterar man kylan på, ja men det är ju både Nord- och Sydpolen?
Ja, det är genom att lyssna väldigt noggrant på norrmännen och göra exakt som de har sagt. Så det är massa, här händer inte bara av sig självt, utan det är utrustning och rätt val då. Vad man måste ha klart för sig är att det är stor skillnad på det är lika stor skillnad på en expedition till Sydpolen i förhållande till Nordpolen som det är till att klättra Everest. Så Sydpolen är extremt torrt klimat, väldigt blåsigt. Nordpolen är extrem fuktighet på grund av att man åker ovanpå vatten hela tiden. Det inkluderar till och med öppet vatten där man måste hoppa i och simma för att kunna ta sig fram.
Måste någon sorts torrdräkt då, eller hur fasen torr är i sånt vatten?
Helly Hansen tillverkade en väldigt tunn torrdräkt åt oss som vi kunde ha ovanpå alla våra kläder. Och sen hoppade vi i vattnet, simmade över slädarna. Vi hade 2 slädar var, de flöt. Så vi boxerade dem samtidigt som vi simmade, hoppade upp på andra sidan, tog av oss torrdräkten och drog upp slädarna. Ibland så kunde vi ligga ovanpå släden och bara paddla.
Paddla, ja. Ungefär som på en surfbräda.
Men Nordpolen har minus... vår termometer som vi hade med oss gick i botten på minus 55 grader. Så vi vet inte riktigt hur kallt det var. Och första månaden hade vi inte en enda dag som var varmare än minus 45.
Så vad som händer är att du kan inte ta med dig en pinal in i tältet. För att när du börjar laga mat och sånt, då kommer allting som är tyg och sånt, det kommer att samla på sig vätska som kommer att frysa. ånga allt det här. Så att din utrustning kommer snart att väga 20-30 kilo mer än vad den gjorde från början. Och du orkar inte. Du är så tajt på vikt alltså. Jag tror, jag vet inte om det var Skinamon som sa att man halverat den här borsten. Det är precis vad man gör. Alltså, det är så tajt det är. Så vad man måste göra i det här fallet är helt enkelt att man, när du kommer fram, när du ska slå upp tältet, vi hade en väldigt exakt teknik för det här. Så jag hade alltså tändaren i min BH för att jag hela tiden skulle hålla den varm så att vi skulle vara säkra på att vi kunde få upp eld fort. Thomas slog upp tältet och han sätter upp stoven, alltså vad heter det?
Ja, spisen, brännaren.
Brännaren, ja precis. Jag ger honom tändaren som då är varm så att han snabbt kan få upp elden. Och sen så sätter han på den här elden och sen så strippar du. Alltså du tar av dig allting utanför tältet.
Det var då naken utan i 50 minusgrader?
Ja. Exakt, för du kan inte ta med dig någonting in. Sen hoppar du in i tältet. Allt annat ligger utanför. Sen sitter du där och huttrar och väntar på att temperaturen ska stiga upp i det här lilla plasttäcket. Liksom, medan du sitter där. Först då så kan du alltså börja göra din mat. Nu har du 10 minuter på dig att fixa ditt käk, göra dina grejer. För sen måste du släcka elden efter ungefär 10 minuter. För det, du har dessutom inte mer bränsle än så. Sen sitter du där och väntar fortfarande bara i dina underkläder. Tills temperaturen har gått ner så mycket så att all ånga är borta. Och du kan börja ta in dina saker alltså, utan att de samlar på sig den här vätskan. Så vad som händer först nu så kan du börja ta in dina sovsäckar. Problemet är att dina sovsäckar har legat där ute i den här kylan hela tiden, minus 40 grader. Så vad du drar in är sovsäckar som har alltså konsistensen av en iskista. De är helt stenhårda. Så nu så bankar du ut dem, rullar ut dem och nu så stoppar du in dig själv i den här isbacken. Och sen väntar du på att din kroppsvärme värmer upp sovsäcken, åtminstone till kylskåpsnivå. Det är rutinen alltså.
Sen själva sovsäcken är lager på lager, så du har en sån här minus 40 extrem sovsäck, men inuti den har du en plastpåse som du ligger i för att din hud, för att du inte ska svettas ner sovsäcken eller så att den blir tung. Och sen så har du sovsäcken, sen så har du ett flislager kring allting och sen har du en till plastpåse kring hela sovsäcken. Sen drar du ner allting och det enda som är utanför sovsäcken är din mun. Du kan inte ha näsan utanför sovsäcken för då kommer du inte ha någon näsa kvar på morgonen. Och du får inte ha munnen inuti sovsäcken för då kommer din andedräkt återigen att ge fuktighet till sovsäcken som kommer att dra åt sig massa vikt.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podden sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics!
Då infinner sig frågan, om man blir pissenödig då?
Ja, då har man en liten
flaska.
Pisseflaska.
Man vill helt gärna gå ut va?
Nej, det vill du inte.
Du gör det i...
du har vad som heter en pinkflaska helt enkelt. Och det, är något, det har man på Everest också. Och du märker med stort svart kors så att du inte tar den för din ljusflaska.
Men en sak jag funderar på... men var ni på när man rör på sig? För man måste bli rätt svett.
Det är jättespännande, va? För att Gore-Tex och allting sånt där, det flyger ut genom fönster, genom dörren. Och in kommer gammal ull.
Mm.
För att ull är det enda material som klarar av att hålla värme när det är blött. Så att det är norska skorna som vi använder när vi skidar har någonting som heter en katanga i sig. Det är en väldigt tjock yllestrumpa som har använts på Amundsens tid för över 100 år sedan. Och inuti den så har vi flera lager av tunn strumpa och återigen plastpåse för att skydda oss. Och sen så närmast kroppen har vi också ylle hela tiden.
Och så pudrade fötterna också för att du inte ska få skavsår, ja, och sånt. Det är väldigt mycket sådana detaljer. Det är verkligen
mycket små knep.
Knep, ja. Det är många expeditioner som faktiskt har många försök som har blivit wrecked på grund av sådana här små detaljer. Alltså.
Hur man måste ha päls kring sig. För att det finns inget annat material som klarar av att ta upp. Så, och det lär man sig av eskimoerna.
Ni slapp ju isbjörnarna där, men hur var det med andra saker? Klarar ni er från olyckor och sånt på de här två? Hur länge var det? Ni var på 2 månader på
Nordpolen. 2 månader, ja.
67 dagar Nordpolen.
Ja, alltså vi klarade oss fast med nöd och näppa, om jag ska vara helt ärlig. Så det första här stora utmaningen var ju Thomas frostskada på hans tå. Det ansågs på den tiden att om du har en frostskada, du åker hem och du får det fixat hemma. Men i vårt fall så vi lyckades faktiskt, mycket tack vare vår erfarenhet skulle jag säga vid det här laget, så lyckades vi faktiskt att heal hans skada. Så han faktiskt blev av med den här frostskadan. Men vad som hände sen, kanske det värsta som hände oss på hela den här expeditionen, och det är faktiskt det värsta som hänt oss hittills på alla våra expeditioner, det var, jag tror att vi var 10 dagar ifrån polen, och vi skidade fram där, vi var ju helt slut alltså. Det var varje dag, var verkligen en väder alltså. Väldigt osäkert om vi skulle klara det. Vi hade väldigt ont om proviant och mycket uppbruten is framför oss, och vi hade verkligen alla oddsen mot oss. Så vi var ju lite halvtrans när vi bara skidade på det sista vi hade. Och helt plötsligt så hörde jag ett skrik. Jag var lite före Thomas. Så hörde jag liksom ett skrik bakom mig. Och då tittade jag bakom. Där ser jag Thomas ligga på isen faktiskt. Med släden över sig. Och jag skidade tillbaka till honom snabbt. Och då är han medvetslös. Och har släden över sig. Och jag visste inte vad som hade hänt. Men jag visste det som, när du befinner dig i den här typen av kyla, vad som händer, det är att det som håller dig varmt är alltså din egen rörelse, din egen kroppsvärme. Det betyder att om du stannar så, alltså är det, så kan du frysa ihjäl väldigt, väldigt fort. Det kan alltså gå på en kvart. Så jag visste att vad jag måste göra här är att jag måste få in Thomas i en sovsäck och in i tältet fort som attan alltså. Så jag slänger ifrån mig all min utrustning, jag får upp ett tält, jag får ut hans sovsäck ur hans släde. Lyckas släppa in honom och få in honom i den här sovsäcken för att behålla hans värme uppe. Då. Jag vet fortfarande inte vad som har hänt, jag är lite chockad över att han är medvetslös. Men jag vet också att vi är oerhört beroende. Det finns inte en penal som vi inte är beroende för vår livhank. Alltså, så jag måste samla ihop alla grejerna nu. Se till så att saker och ting inte eller blåser iväg, flyter iväg, whatever. Och för att kunna göra det här snabbt så har jag dessutom tagit av mig skidorna. För att få upp tältet och allt det här. Så när jag nu springer runt där och letar efter våra grejer. Så tänker inte jag på att jag har inte skidorna på mig. Så jag har ingenting alltså som... vad heter det, level?
Ja, som fördelar vikten över isen.
Och det här är väldigt viktigt att du gör det. För att om det sprickor i isen alltså, så är det väldigt viktigt att du har en stor yta som du är över den här sprickan. För annars kommer isen öppna sig. Jag glömmer det här. Jag tänker inte på att jag inte har skidorna på mig. Jag steppar på en spricka och just like that så öppnar sig alltså hela ismassan under mig. Och jag befinner mig nu i öppet hav. Utan direkt torrdräkt på mig eller någonting. Så då ser jag omkring det och så tänker jag, det är verkligen alltså från askan i elden, tycker jag, vad fan gör jag nu? Så jag ser mig omkring det och så nu försöker jag ta mig upp på isen så snabbt som möjligt. Men varje gång jag försöker häva mig upp så bryts isen av. Jag kan inte ta mig upp. Och när jag har försökt 4 eller 5 gånger så känner jag helt plötsligt att vattnet nu går in under min jacka, under mina kläder. Och nu börjar jag dras ner. Så nu är det jättekallt. Jag dras ner under isen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att nu dör jag.
Säger du med ett smile, kan jag se det? Alltså liksom...
Du vet, du berättade om den här tjejen som djupdykerskan. Det kom ett lugn över henne. Jag förstår det precis, för det var exakt vad som hände mig alltså. Och jag kommer ihåg att jag såg mig omkring. Och det var, du vet, Nordpolen är inget roligt ställe. Och det var grått vatten. Och det var en mörk dimma liksom. Och då tänkte jag säga, ja, så det här är slutet på mig. Och det enda jag tänkte, det var att, ja, det var ju ganska passande. Otroligt sjukt alltså. Ingen sorg, ingenting. Bara liksom en nyfikenhet. Och framförallt ett komplett lugn alltså. Men, the difference. Sen fick jag syn på tältet. Och då så tänkte jag, oh shit. Om Thomas kommer till sina senses, han kommer kravla sig ut här ett sånt punkt. Och han kommer hitta mig infrusen på det här sättet. Och tanken för mig att utsätta honom för en sån smärta, alltså för en sån syn, det fyllde mig faktiskt med helt nytt adrenalin. Jag tänkte bara, jag tänker inte göra det mot honom. Och då så fick jag flashbacks, alltså i huvudet, jag dykade också. Så kom jag ihåg, just det, man fyller lungorna med luft. I samma ögonblick som jag tänkte det så fick jag syn på min skidstav. Den låg alltså 1 meter borta liksom på isen. Så vad jag gjorde var att jag bara drog in luft i lungorna. Vilket gjorde att jag fick buoyancy. Jag blev nästan som en flytväst inuti min kropp. Kommer upp tillräckligt mycket ovanför isen. Så jag kastar mig på tak på den här skitbålen. Sätter den i isen. Så nu har jag någonting att hålla i. Och så bara drar jag mig upp på iskanten. Och så klarar jag mig. Så nu låg jag där och chippade efter andan. Då tänkte jag, hä? Jag dog inte. Och nu liksom tipptovar jag tillbaka till tältet till Thomas. För nu är jag väldigt medveten om att jag inte har skidorna på mig. Och nu tänkte jag, oh my god, god bless. Alltså. Så nu strippar jag av mig. Nu är alla mina kläder helt dyngsura. Så nu strippar jag av mig. Och nu hör jag Thomas röra sig där inne. Och han faktiskt pratar. Jag blir så otroligt glad.
Och jag är så här, varför tar det så lång tid för? Och Tina säger, ja men jag trillar i vattnet. Jag säger, ja men det blir ingen big deal. För att vi brukar ofta gå ner med en fot eller någonting i vattnet bara. Så jag ser henne dyka upp i tältöppningen. Det bara helt dyngsur från hår och allting.
Och alla kläderna ligger kvar där ute. Så vad jag gör då, det är att jag helt enkelt hoppar in i en sovsäck själv. Och med, han är fortfarande, han kan prata med, han är fortfarande alltså helt...
Förlamad. Jag kan inte röra mig.
Så nu har jag en ny situation här, va? För att jag vet att det finns inte ett plan som kan nå oss alltså, i rätt tid. För att det är så dimmigt så att det kommer att ta alltså, i bästa fall ett par dagar innan i värsta fall upp till liksom, 1 vecka, kanske 2 veckor. Så jag måste göra något här. Så vad gör man? Så vi hade en satellittelefon med oss. Så jag helt enkelt tar upp den här satelliten. Och sen så ringde jag, tror det eller ej, men jag ringde alltså 90 000 i Sverige.
Det är typ 1177 idag, eller något sånt där, eller 112.
Ja, det brukar heta 90 000.
Ja, just det var 90 000 på den tiden, ja.
Så jag ringde då 1177, och sen så får jag ta på någon sköterska där. Och jag säger till henne, hörru du, det här kommer att låta otroligt konstigt. Men det är så här, jag och min man, vi är på väg mot Nordpolen, och så vidare, och så vidare då. Och han ligger här förlamad, jag måste få prata med läkare, för jag vet inte vad jag ska göra. Och som tur var så hade det varit ute i tidningsartiklar om oss i Sverige, så att de visste, de kände till oss, någon där visste vilka vi var, vart vi var på väg. Så jag fick tag på en läkare. Och då den här läkaren, han sa, men det här liksom, okej, sa han, ja, normalt så hade jag sagt att ni ska vila i en vecka, men jag tror att det inte funkar i det här läget. Så sa han, så vi ska se vad vi kan göra. Så det försökte jag kolla, det var att Thomas inte hade brutit i ryggen. För vad som hade hänt var att han släpade släden ner för ett isberg. Och släden kom ner och helt enkelt alltså träffade honom i nacken. Så då så sa läkaren, vi ska kolla att han inte har brutit nacken till att börja med. Och det gör man genom att man knackar på alla kotor. Och då hade han med att göra det på Thomas. Och om du har brutit nacken då får du väldigt ont. Alltså vid just den kotan. Men vi hade tur, han hade inte ont någonstans. Så efter att vi hade gjort en olika undersökningar på Thomas, så visade sig att Thomas hade fått något som kallas för brachial stun. Och det är alltså någonting du får i karate när någon slår dig väldigt hårt över nacken. Så om man träffar dig på fel sätt, på fel nerv, så du faktiskt blir helt förlamad. Men det, du har inte brutit nacken. Och då sa den här läkaren, han kommer att ha problem med det här 2-3 dagar. Så egentligen det borde ligga plats, för han kommer inte kunna göra mycket. Men han kommer att börja bli lite bättre redan på morgonen. Och då är det okej för er att fortsätta att skida. För han förstod liksom att det var liksom, pest eller coolare här. Så vad vi gjorde på morgonen, det var att vi tog en av våra madrasser. Och sen så med duct tape så tejpar vi madrassen kring halsen på Thomas som ett slags stötförband. Jag klädde på mig mina dyngsura kläder för att det går inte det.
Vi hade inga ombyten med oss. Vi hade ett set kläder med oss när vi åkte iväg.
Men du tog på dig dyngsura kläder och gick ut i 50 minus.
Vad skulle jag göra? Och vad du gör då, det är helt enkelt att sen skidar du det fortaste du har skidat i hela ditt liv, ungefär 10 minuter. För att då kommer din kroppsvärme att värma upp vattnet i de här kläderna. Det blir som en termos och då är du van. Och på det sättet så tog vi oss, 10 dagar senare, Thomas med madrassen kring halsen, jag i mina blöta kläder, stod framme vid Nordpolen.
Sjöng med den där sången från Djungelboken lite till.
Var det samma eufori som när ni kom på toppen på Everest, att ni kom till Nordpolen?
Nej, det går inte igen.
Det var helt annorlunda. För mig det var helt annorlunda. Jag var så slut, så jag kände ingen eufori överhuvudtaget. Jag bara la mig i tältet. Och sen så, det var nästan som en sån här nära döden upplevelse. Ja, det enda som jag det flimrar tillbaka blickar för mig, alla de här enorma svårigheterna som vi hade övervunnit på de här 2 månaderna i Nordpolen. Jag bara, bara återupplevde alla de här svårigheterna, och det enda jag kände det var en sån, vet du, Gunnar, här kan jag erkänna, jag var så extremt stolt över mig själv att jag hade klarat av alla de här grejerna. Men det var inte euforiskt, det var bara en enorm, vad ska man säga, glädje.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Glädje och stolthet över hur mycket man kunde övervinna sig själv.
Men vi åldrades, vi såg 20 år äldre ut efter de 2 månaderna.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte för mig själv, jag var så nöjd med mig själv. Jag var så nöjd med att jag hade klarat av alla de här strapasserna. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då att undrar om det är så här man känner också sista dagen, sista momentet i livet. Om det är det som blir viktigt för dem.
Fantastiskt. Om man säger så här, när långt efteråt då, så har ni alltid sagt det här att ja, men det var värt det.
Ja.
Absolut.
Oh ja, absolut. Fast
folk säger, ska ni åka tillbaka? Nej, glöm det.
Been there, done that, som man brukar säga.
Ja, exakt.
Men livet fortsatte ju efter det. Och vad, så att säga, vad tog ni med därifrån som sen gav er nästa steg? För det var ju, vad jag förstår, så var det kanske, nu hade ni kanske gjort, ni hade gjort Everest, ni hade gjort polerna, kanske inte var så mycket kvar att göra.
Ja, det var ganska intressant, för att redan på flyget hem, och då är det så här att vi åkte skidor till Nordpolen, så blev vi upphämtade av en liten Twin Otter flygplan med skidor på Nordpolen, vilket i sig var ett gigantiskt äventyr. För att det är ju nästan alltid molnigt, det är is, det är massor med öppet vatten och så vidare.
Ja, så att ni gick inte liksom hela vägen till andra kanten, så att säga?
Nej, utan man åker till Nordpolen och sen så blev vi upphämtade där. Och flygna tillbaks då. På den lilla flygresan tillbaks så tänkte vi efter, herregud, vad är det vi har varit med om för någonting? Och vi visste att, vi bodde i New York då, vi hade precis flyttat till New York något år innan. Och vi visste att efter någon månad på Manhattan, då hade vi glömt allting. Du vet, med restauranger och pubbar och allting sånt här. Så vi tänkte, men vi vill ha kvar det här. Så vi började faktiskt omedelbart skriva ner saker som var helt klara för oss då och speciella. Och det utmynnade i messages from the poles, alltså med lektioner från polerna. 10 stycken som vi skrev ner, och vi gjorde en liten video på det här som går att hitta på YouTube också. Och de har vi haft med oss hela tiden sedan efteråt. Och det är en del av dem bygger också på. Det handlar om att inte lägga av. Det handlar om att tänka positivt hela tiden och så vidare. Så det har varit med oss resten av vårt liv. Väldigt viktigt.
Men vad gjorde ni nu när det inte fanns något mer att upptäcka? Alltså det var ju liksom på något sätt högsta berget, 2 poler, inga fler berg. Vad var nästa steg?
Vet du, först så tänkte vi, vad vi ville ge oss på, det var att vi ville klättra K2 på vintern. För det hade aldrig gjorts förut. Och vi är sådär att vi vill göra äventyr, men vi vill också gärna tänja gränser. Så det handlar om att det är spännande för oss, tycker vi, att se om saker kan göras som inte har gjorts förut. Rymden fanns ju där hela tiden egentligen för oss. Men vi trodde bara inte att det var möjligt, rent tekniskt sett, för oss. Så att efter liksom att vi hade seglat på alla haven till Sydamerika, gjort alla de här grejerna, så tänkte jag, okej, men vi tar K2 på vintern. Men då hade vi redan flyttat till USA. Vi flyttade till USA, vi bodde i New York. Vi hade en business igen i New York med teknologi den här gången faktiskt. Med hjälp av med kommunikationspaket. Så vår sponsor på alla våra expeditioner var Ericsson. Och det är ju ett teknologiskt företag. Och vad de ville ha av oss i gengäld var att de ville ha rapporter varje dag. Gärna med bild på våra strapasser. De använde sig av det för sin personal och sånt också. Problemet var att på den tiden så fanns inte den teknologin. Och det fanns inte ens de satelliterna tillgängliga för oss. För att Iridium var i konkurs och så vidare. Så vi var tvungna att uppfinna sån teknologi själva. Och bygga ihop den själva, vilket vi gjorde. Och det blev faktiskt en business för oss. Så att det här blev ett kommunikationspaket som sen köptes av extrema expeditioner runt hela världen. Och det tog oss till New York. Så vi startade ett huvudkontor i New York nere i Soho. Det var jättebart. Det var så ett Batman-kontor. Och så kom det dit häftiga äventyrare från hela världen och köpte
teknologi av oss.
Mm. Och vi sålde faktiskt till NASA och NGO och allting sånt. Det blev större än vad vi hade trott. Och i och med det här så började vi höra, nu kom ju internettiden, nu började vi höra om Silicon Valley. Och då helt plötsligt vad som hände var att en vacker dag så tog jag från New York över Colorado och hamnade i någonting som vi sen efteråt har kallat för Expedition Silicon Valley. Och det var ju någonting helt oväntat. För vad som hände där, så vi åkte dit, vi köpte en gammal Airstream. Och det vid den klassiska bron in till Silicon Valley, såg Singa, Facebook höll ju precis på att födas där, Google, allting var ju helt nytt. Det var ju som att befinna sig under renässansen i Holland och Italien, det var ju helt fantastiskt på den tiden alltså. Så vi kom dit med vår Airstream och sen så slog vi oss ner där vid stranden, vid en beach faktiskt, och så tillbringade vi 5 år där. Och där fick vi lära oss all den nya teknologin. Det är ju en helt ny värld som vi har idag, som inte ens fanns för 20 år sedan, alltså när space var nytt. Computer power, naturligtvis. Alltså datorerna som vi har, det fanns ju inte förr i tiden. 3D-printing, alltså CNC-maskining, alla de här grejerna. Och allt det kastades vi in i Silicon Valley, och då började vi faktiskt att upptäcka Elon kom ju in i space då också, Elon Musk.
SpaceX.
Mm. Och då började vi upptäcka, vänta ett tag med Mars här och space och rymden. Är det verkligen så omöjligt som vi har trott hela tiden?
Och på det sättet föddes en ny passion för oss. Och de säger det, att om man ska ge sig in i någonting nytt och svårt och farligt och läskigt som kräver hela det, du måste ha din passion med dig. Mm. Och K2 för oss på vintern, det var visade sig, ja, men det blir vårt nästa steg, för det här är vad vi är bra på. Men att vara bra på någonting är inte samma sak som att ha passion för någonting. Mm. Så det var lite grann the easy way out. Mm. Och den svåra vägen för oss här, det som verkligen lockade oss, det var då att ge oss in i rymden.
Och nu då när vi upptäckte att det kanske faktiskt var möjligt för sån som oss, det gjorde att K2 inte längre var värt att dö för.
Men hur upptäckte ni det? För jag menar att låg inte både teknologiska och framförallt ekonomiska hinder i vägen som var högre än de största höghusen i runt vet det, Los Angeles?
Tina och jag har ju naturligtvis hela vårt liv fått höra att vi inte ska göra det här för att vi inte kan. Och det är vad som händer, man spänner gränserna. Mm. Folk talar om för en, du kan inte vara tjejen som åker till Sydpolen, ni kan inte åka till Everest för ni har inte klättrat hela ert liv, och så vidare och så vidare. Och det här, den absolut största hindren är ju då inom rymden. Och där har vi NASA som till och med har ett valspråk som säger att rymden är jättesvårt.
Space is hard.
Mm. Space is hard. Och ESA har ju anammat det här också. Och här har vi ett helt gäng med människor som sitter och talar om för alla andra att ingen kan göra det här. Och de har till och med lyckats odla fram en myt där folk tror att folk på NASA är de mest intelligenta människorna i hela världen, med en IQ som ligger ungefär 200 punkter över alla andra. Och sen så dök det ju upp.
Du låter lite bitter, Thomas.
Nej, jag är inte minsta bitter. För att jag hade varit bitter om vi hade låtit det fortsätta på det här sättet, vi andra normala då, utan den där 200 IQ-situationen. Men sen dök det ju då upp en kille från Silicon Valley som var lite halvkonstig och sa, men nu ska jag bygga en raket. Och då sa han, ja, glöm det kommer du aldrig att klara av. Och då sa han, ja, men jag ska inte bara bygga en raket, jag ska bygga en som till en tiondel av kostnaden av vad ni bygger era raketer. Och resten är ju bara historia, och det var Elon Musk. Och där hade vi de första miljardärerna som kom in och visade att titta, man kan göra här inte bara samma sak som NASA, utan man kan göra det bättre än NASA, faktiskt mycket bättre än NASA och mycket billigare än NASA, trots att man inte ens är en aerospace-ingenjör. Att man har ingen erfarenhet av det här. Och sen har det visat sig att Jeff Bezos på Amazon har kört igång, Branson från Virgin har kört igång, och det var de första miljardärerna som kom in. Efter det så hände det någonting väldigt spännande. För att nu var det folk som sa, jaha, okej, så inte bara NASA kan göra det, utan miljardärer kan göra det också. Det är klart, och jag är ju inte miljardär så jag kan inte göra det. Men då förstår jag att det var en kille som heter Peter Beck på Nya Zeeland. Och den killen, han var inte heller aerospace-ingenjör, en ung grabb. Utan han var en toolmaker, så han höll på och jobbade med lite verktyg och grejer så där. Men han hade en dröm om att åka till space. Så då åkte han
att med bygga raketer.
Att bygga raketer. Mm. Inte åka space, men bygga raketer. Så då tänkte jag skulle vilja jobba. Hans dröm var att jobba på Boeing som intern. Och då åkte han till USA på en resa med sin flickvän. Och så knallade han upp på Boeing och frågade om han kunde få jobba där som intern. Och Boeing sa, nej, du har inte tillräckligt med erfarenhet. Och du är inte aerospace-ingenjör, så det kan du tyvärr inte göra. På flyget hem så var han mer bitter och irriterad än vad jag var alldeles nyss när jag pratade om det här. Och bestämde att jag ska minst bygga en egen raket i Nya Zeeland. Och så hade han en gammal kompis som bestämde för att investera lite pengar i honom. Tillsammans körde de igång och resten är historia. Peter Beck har byggt upp ett företag som heter Rocket Lab, som blev det andra privata företaget efter SpaceX att klara av att ta upp nyttolaster, alltså satelliter till rymden. Och han gjorde det utan att ha en krona på fickan från början.
Och hans företag är idag värt, vad är det värt? 5 miljarder dollar
är värt, ja. 50 miljarder svenska kronor är värt. Och det här satte igång en frenzy inom space där, som Tina och jag är del i idag, och det är en fantastisk tid att vara levande idag. De möjligheter som vanliga människor har att ge sig in i space och hålla på med de här sakerna har aldrig existerat tidigare. Och där är vi just nu.
Ja, men då måste jag ändå fråga liksom att det låter ju jävligt enkelt, men alltså, för det första så måste man ju kunna något, och det är ändå på något sätt att några pengar måste man ändå ha för att, hur visste ni att, ja, nu ska vi bygga en raket, då gör vi väl det. Alltså det måste ju finnas ett antal steg där emellan, för jag menar, varför kostar det flera miljarder att bygga en raket innan, varför gör du inte det nu, eller för att ni är ju inte miljardärer om jag förstått hela rätt.
Alltså för det första, så vi gör ju det här lite annorlunda. Våra idoler, det är de här gamla expeditionerna. Ja, faktiskt expeditionerna. Dels på jorden och dels i rymden. Så vad vi tittar på, det är ju alltså Amundsens sätt till exempel att göra expeditioner. Redan alltså för hundratals med år sedan så gjordes ju expeditioner på lite olika sätt. Och till exempel om man tittar på kampen om Nordvästpassagen. Den gjordes ju först då trodde man att man måste ha stora fartyg och stora armader med folk. Engelsmännen trodde ju det. Stack iväg med 3 stora skepp som var jättedyra, fulla med den tidens generaler, tekniker och sånt. Och de alltså sjönk ju, alla dog. Och sen kom Amundsen, den här norrmannen, som sa att jag tror jag kan göra det här med 4 av mina polare på en fiskebåt. Och sen så gjorde han det. Så att alltså redan i vår exploration av vår planet så har vi ju sett att ofta är det så att göra saker i mindre skala kan vara betydligt mer praktiskt än att göra det i stor skala. Så det var nummer 1. Nummer 2 för oss, det var att när vi tittar på hur space började en gång i tiden med Mercury-programmen, med ryssarna. Alltså låt oss inte glömma bort att på den tiden ryssarna, de åkte upp i en kapsel och sen så hade de en annan kapsel. Och när de skulle docka med sin så kallade rymdstation, det var rymdstationen, det var en liten kapsel som flöt omkring. Och de kom upp i en annan kapsel. Och för att kunna docka med den här rymdstationen då, så använde de ett vanligt rep med en harpun på. Som de kastade iväg. Det här, folk har glömt bort det här. När Gagarin kom ner från rymden. Alltså han kom ner under fallskärm. Och landade i en åker. Och där var det 2 bönder som han absolut skrämde livet ur. Och han hasade sig fram till dem och sa. Var inte rädd för mig. I'm a Soviet just like you are. Men jag kommer från rymden här. Jag måste ta på en telefon så jag kan ringa Moskva. Jag har hamnat lite fel här. Och det är liksom det är så vi gör space. Och det är inte bara vi som gör det på det sättet. Det är andra företag runt om i världen som gör det på det sättet. Och idag så har vi möjlighet att göra det ännu mer än vad de kunde göra det på det här sättet ryssarna för 40 år sedan. På grund av den här nya teknologin som står till buds, som helt enkelt har miniatiserat allting.
Men du har helt rätt, man kan inte bara börja ett rymdbolag hur som helst. Så att vi följde då samma modell som vi hade från vår klättring och när vi åkte till Nordpolen och så vidare. Fast norrmännen nu var ju inte experterna, utan nu var det framförallt folk här i USA. Så Tina och jag satte oss i vår bil och åkte runt och vi träffade astronauter och vi träffade forskare och vi träffade folk från NASA och privata industrin och överallt. Och vår stora grej var ju att vi vill ju inte bara åka till space, vi vill ju inte bara åka till rymdstationen, utan vi vill ju åka till Mars, det stora äventyret. Det är vårt nästa steg, eftersom folk redan har varit på månen, så Mars blir ju nästa steg och sen efter det är det ju hela vårt solsystem. Men vi visste ju inte om det här var möjligt överhuvudtaget. Fanns det? Är det liksom någonting som är lika svårt som att åka fortare än ljusets hastighet eller teleportera folk fram och tillbaka? Är det någonting bara som är science fiction eller finns det faktiskt möjlighet att göra idag? Och sen gjorde vi precis som vi gjorde med norrmännen. Efter att vi hade pratat med de här forskarna och astronauterna så frågade sista frågan. Och det var, har mänskligheten idag teknologi som gör att vi kan åka till Mars? Finns den teknologin idag? Och varenda en av dem svarade samma sak. Ja, den finns. Och inte bara det, den har funnits i 50 år.
Vill du lyssna vidare? Då har du två saker att välja på. Antingen så går du in på patreon.com och söker på spännande möten. För en liten månadspeng så får du alltihopa serverat utan reklam. Och tillgång till extra material när sånt finns. Eller så väntar du törstande i hela 2 veckor på del 2. Valet är ditt, som man brukar säga. Vem som kommer i nästa avsnitt är det inte helt klart än. Men det finns flera spännande gäster på ingång. Men jag kan avslöja att Oskar Jöback är en lågoddsare. Så nu vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och så funderar du på om man kan ta med sig punch till Mars. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.